som skulle vårdas på sjukstugan, så var det aldrig fråga om det som då fanns i svenska samhället, de kända fattigstugorna, utan det var en fin vårdform de fick. Det var en omtanke, och patrons läkare, livmedikus eller vad man ska säga, fältskär, hade också då till uppgift att se till de här gamla, men även brukets personal. Men sen så använde just den första Louis de Gär då ett uttryck om ett, ja, om det var eländigt pack eller någonting, om en grupp människor. Och vilka var det? Jo, det var de underliggande bunten. Så att här gick det då en gränslinje när man kan då se hur han betraktar de som då jobbar under bruket. De bruksanställda, de vårdar han upp. Bondedelen, de betraktar han på sitt annorlunda sätt. Trots att han var mycket då beroende av bönderna. Utan böndernas insats i olika former så skulle ju inte bruket gå runt helt enkelt. Utan då skulle ju verksamheten avstanna ganska snabbt. Bönderna bodde då på gård. Om man antar var självägande bonde, så kallad skattebonde. Eller så var man arrendator, landbo, som det hette. Skattebonde betalar ju som vi gör idag en årlig skatt. Louis de Gär hade ju köpt skatterättigheten då för sina bruk 43. Man säger att han köpte bruken, men i verkligheten så kunde man inte på den tiden köpa jord i Sverige på det sättet. Utan han köpte skatteintäkterna ifrån den här delen. Och det innebar att såväl skattebonde som landbo skulle betala den årliga skatten till Louis de Gär. Och landbo hade vi inte så många i den här regionen då, utan de flesta var ju då skattebundet självägande. Och de satt på en viktig del som Louis de Gär och bruksägarna var intresserade utav. Det var skogen. Och från 1600-talets början nu och så under hela seklet, så kommer vi se en utveckling som är mycket speciell då för den här bruksregionen. Dels då istället för att betala den årliga skatten som hade ett penningvärde, så betalar man den då i allmänhet i natura i form av olika persedlar som bestämdes efter en markgångstaxa som det heter. Så att det här värdet då räknas om i spannmål eller får eller smör eller så olika, så att man då nådde upp till det årliga skattevärdet. Då bad bruksägaren sina bönder att istället för komma med de här olika persedlarna, betala i kol. Och ni kommer få bra betalt för det här kolet, det kan jag lova. Och till slut då innebar det att de här spannmålen, det börjar då sjunka när det gäller skatteleveranser, och kolet börjar dyka upp. Och vi får alltså en klass kolbönder inom de här bruksregionerna som i huvudsak då kommer att syssla med koltillverkning. Att man då tar ur sin egen skog, kommer då och kola för att leverera kol. Och sen får man då det här höga priset. Och det här var ju också då en taktisk fint ifrån bruksägaren. Som inte, man kan säga att det är hemskt, men jag menar att så var ju, så är ju fortfarande. Att man ingångsmässigt betalar bra för en produkt som man vill ha. Sen när bonden är bunden i den här produktionen, för det vart de ju då, sänker man priset. Och följden blir då att vi får bönder som för sin försörjning skull kommer upp och behöver ta ut produkter i bruksboden. För att bruksägarna kunde göra på det här sättet då, Louis de Gär, han hade ju jordbruksegendomar i hela Mälardalen. Och där tog han ju ut då skatt i form av spannmål. Och den spannmålen då fraktas upp i bruksregionerna för brukspersonalens behov. Men så småningom också då för de uppländska kolböndernas behov. Och den spannmålen hade då en egendomlig förmåga att öka pris. Så den ökar pris medan kolet då sjönk. Och det var alltså en negativt utfall för bönderna. Och de vart mer och mer skuldsatta. Och de vart bundna då i den här kolproduktionen. Och det här är alltså bakgrunden till att så småningom så blir det då ett överföring utav bondejorden, skattebondejorden till bruksägarna. Så de får lösa sina skulder då till bruksägarna i form att han köper skogen utav dem. Och det här har man kanske inte då noterat så himla noggrant, för att man kan ju notera att bonden har kvar sin gård. Vad är det som sker? Ja, man hade då noterat att bruksägaren går in och löser in skogen. Men det är så som det här då utvecklar sig till. Men då får vi alltså en bondeklass som också då är bunden i relation till bruksägarna. Och de försöker på alla sätt frigöra sig. För de kan notera att om vi nu fick sälja då kolet på öppna marknaden, då fick vi mycket bättre betalt. Och kunde använda den betalningen för att betala den årliga skatten och få en bit över helt enkelt. Men då gick ju kronan in i förbruksägarens del då och förbjöd avsalu utav bondekol på marknaden. Så att de var bundna till att leverera sitt kol till bruksägaren. Här på Lövsta 1718 så inträffar då en stor strejk. Budkaveln går runt i byarna och bönderna beslutar att de ska strejka med att leverera kol till bruken. Och så sker. Och det här är ganska fascinerande, för att det är första gången vi kan notera att en strejk får en effekt då för de strejkande. För det resulterar i att de får faktiskt mer betalt för sitt kol. Men de får ett nytt kolpris som kommer stå sig i 50 år framåt i tiden. Under två generationers tid alltså. I relation till krisernas utveckling då överhuvudtaget i samhället. Det här visar ändå då att bonden var en förutsättning för att vi skulle kunna ha en brukproduktion i den här regionen. Dels var det kolet, men sen varje bonde förutom kolet fick också då svara för ett dagsverke. Och det var inte bönderna, utan även då brukspersonalen skulle göra ett dagsverke. Det var alltså en dags arbete som man då skulle leverera till bruket. Bönderna gör det här i form att de kan leverera en timmerstock, men vanligen så fraktar de då malm ifrån exempelvis Dannemora, att de gör körslor för bruket. Så att de kör då malm från Dannemora eller andra gruvor. För Dannemora, det var den stora fyndigheten. Och där hade kanske då Lövsta rätt att bryta under två månaders tid för år. Det var ju kronans stora gruva, även då om det är så småningom också kommer få stort inflytande där. Men då går man in och bryter så mycket som möjligt. Då gäller det att samla ihop personal och givetvis bönder som dagsverkare som bryter malm och som man lägger upp då höga vid sidan om. Och det var just den malmen som sen då skulle försörja Lövsta under året. Nu var det så att den malmmängden räckte aldrig till, utan man hade dessutom då andra gruvfyndigheter. Och förutom den stora fyndigheten i Dannemora kanske ni vet att det finns en rad olika sidogruvor. Och det var just de som då det är så småningom gick in och köpte. Men inom hela den här regionen så hade vi gruvor. Och dels då när det gäller böndernas egendom så var man intresserad av skogen. Men givetvis så fanns också på bondeskogen malmfyndigheter som man ville komma över. Och genom att utnyttja den här ekonomiska relationen så nådde man det syftet. Man kan säga att för brukets personal så kom man då att ha en ställning till bruksherren som var positiv. Och man skyddar sina anställningstillfällen. Det gjorde man då genom att låta sina ungdomar gifta sig med varandra. Och min släkt har traditionellt alltid gift sig med tillmän. Så vi har alltså en relation med den släkten på det här sättet då med äktenskapsutbyte. Och det betyder ju också då att vi kunde på bruket behålla våra yrkestillfällen så här. Låta yrken gå från far till son. Och om inte fanns söner så kunde tjejerna då genom att gifta sig med kusiner, det var ju det som det var frågan om då, ändå se till att man hade det här inflytande. I bondesamhället så let man ungdomarna gifta sig på samma sätt för att behålla sina egendomar. alltid varit traditionella, och inte enbart så, utan även inom adeln, för att behålla sina ekonomiska tillgångar, så led man ungdomarna gifta sig på det här sättet. Men trots det då, så var det ett mål för bönderna, och det var att försöka få någon av barnen då att etablera sig inom bruket, regionen. Det hade ju ett brukscentra då med bruksverksamhet, och sen var det omgivet utav ett agrart omland. Och det var ofta då det högsta målet för bönderna, att kunna etablera någon ungdom i själva brukscentret. Medan det för brukspersonalens del så småningom då var att låta barnen gå ut i det svenska samhället med den här utbildningen i grund, och kunna göra då en karriär på ett helt annat område kanske än vad som gäller bruksverksamhet. Det här var lite mer då om bondedelen. Det finns väl mer att säga, men att jag hoppas att ni förstår då att den här legenden med kolbönder på bruken har sin speciella bakgrund. Och det är ju egendomligt då att man låter det utvecklas på det här sättet. Jag tycker det är lite cyniskt då att man skapar den här ekonomiska relationen till en produkt som man hade så stort behov av. För kolet, och även inte enbart kolet utan även trävaror som timmerstockar etc. som användes i olika sammanhang, var ju en viktig förutsättning för verksamheten. Men de ekonomiska krafterna, marknaden, spelar även sin roll på den tiden, inte enbart idag. Ja, det var lite om bonden.
Men du, jag
tycker
att du har Oraspodden som var arrende hemma. Och då under 1700-talet, Smith, så ökar ju den här skulden till bruken så aldrig. För han var ju arrendebonde, så den går inte man aldrig. Nu har inte jag tittat på det gick, men det ökar nästan 40-50-talet varje år. Och hur det gör, skriver baron av det så småningom, för annars slutar jag aldrig.
Det här finns två olika sätt att se på. Får titta både på brukssidan och bondesidan. När det gäller bondesidan så är det på det sättet att om man vill komma åt en egendom, ett effektivt sätt var ju då att låta den här skulden öka. Hur kunde man göra det? Ja, låt oss säga nu att kvinnorna på den här tiden, när det gäller bruket, så hade de en väldigt stor betydelse. Utan kvinnornas insats så skulle inte heller bruket kunna gå runt. För att de svarade för markservicen, och sen gick de och mjölkade exempelvis på brukets ladugård. En sån här stort bruk som Lövsta hade ju en ladugård med flera hundra djur för personalens försörjning. Och där skulle det alltså mjölkas. Och där var det då kvinnornas roll att svara för den här mjölkningen och sen skörden etc. Men den viktigaste delen var ju också då att svara för familjens service. Och en vallonsmed på den tiden skulle ju ha en vit skjorta, fotlång skjorta. Sen hade man ju då en förkläde i skinn. Och där hade man en så kallad, vad kallar man, taska. Jaha, taska. Ja, just taska kanske, då är som man använde i smidet. Och sen hade man tre skor. Och sen långa strumpor. Det var ungefär den arbetsdräkt man hade. Men när man skulle gå på skiftet då efter helgen. Man gick ut av då på lördagen, och sen första skiftet gick på söndag kväll. Då skulle man ha en vit bländande. Och vad innebar det? En vallonsmed på den tiden, hur många skiften hade han? Ja, ett, kanske två, men kanske säga ett. Så då måste ju hustrun under helgen då tvätta denna skjorta. Och sen måste hon då förse männen med mat. För de låg ju kvar då i smedjan under hela veckan i labbet, som var sovplats under friskift. Men då på bruket, så när en smed varit lite gammal och inte orkar hålla sin inkomst, kan vi konstatera att bruksherren låter den skulden öka. Och den är ganska stor då när den här smeden avlider. Och då kan det ske på ett sätt att antingen då så skriver bruksherren ut av det, att han har låtit det här vara ett helt medvetet och öka på det för att den här smeden ska kunna hålla ungefär motsvarande livskvalitet som när han stod i sitt yrke. Eller om man vill då ha ett inflytande i den här smedgrabbens liv, så låter han sonen ta över en del av den här skulden. När det gäller bondebiten då, för att komma till det. Om bruksherren vill komma åt egendomen, och som jag nu sa då, den här bonden råkar ha en kvinna som inte då kanske nöjer sig med att köpa vanlig vadna i boden, utan ser ett vackert tyg. Ett sånt, vid ett tillfälle, ett sånt köp av tyg kan innebära att skulden ökar så mycket, så att då kan ju bruksherren gå i och begära inlösen på gården, att ta över gården på det här sättet. Annars fall så kan det också innebära att han låter bonden öka på skulden. Och sen så dör bonden. Och då finns det på samma sätt när det gäller bruksbefolkningens möjlighet att skriva ut av skulden. Eller låta sonen överta skulden. Och om han övertar skulden och en skattegård, så kan han låta övergå till ett arrende. Om det är en arrendegård där han vill byta om i grabben, då får grabben gå. Och sen blir det ny. Så att, ja. Det är ju politik, allting helt enkelt. Ungefär.
Jag har inte tittat, men nu ska man naturligtvis fortsätta titta. Jag bara tittade under några decennier här. Och då såg jag att bara vill veta hur det går.
Det är en medveten politik. Sen förstår ni att jag har inte tid att gå in på idag, och det är ganska komplicerat. Att det här med skattebunder, kan man säga, se en konjunktur för, va? Ibland så är det skattebunder, ibland är det landbunder, ibland skattebunder. Och det beror också på vad bruksherren har mest nytta utav. Om man under en konjunktur har mest nytta utav självögande bunder, då blir det den utvecklingen att bunderna kan köpa tillbaks jorden. Om man har då större nytta utav att det är arrendebunder, ja, då blir det lite bättre. Det är mycket med jordiska.
Den är naturligtvis intressant, men det var ju kanske det är intressant att försöka skriva ut hur konstigt att en del bönder klarar sig hela tiden med några färgläggande. Så till exempel skriv på det andra bruket. De klarar sig, och det låg ju så nära bruket ändå. Det är 2 kilometer från det. Det var ju aldrig, det var ju skatta hemma hela tiden.
Ja. Men det är fascinerande det här med bondebruket då, som vi har ända in på 1667 över sista året då. Att det är då 7 självägande bönder som äger alltså. Det är 7 bönder som är delägare i det här bondebruket. Och då vill då det är komma över det här. Och det kan han enbart göra genom skuldsättning. Och då har det skett under en lång period att han har tagit bit för bit då, som han har tagit. Och det är 67. Då har man nått den punkten att då kan inte de stå emot det här kravet längre. Att de har fått satt sig skuld då. Så att då övertar han helt enkelt för relativt lite pengar. För det är ju skulder då som han löser in istället. Så att det men det är som du säger, att det är alltid vissa bönder som klarar sig. Men de gör ju också då att de på samma sätt som bruksherren har visst mål och jobbar därefter konsekvent. Alltså att de faller inte i de här olika fällorna som, eller lockbetena som läggs ut successivt, utan de klarar ut av dem.
Vet man vad de där 7 ägarna var bränna efter gamla?
Det vet man.
Och vad de har härstammat från för byar till exempel?
Nej, de bor här i Lövsta. De har jord här i Lövsta. Och till och med när de gör den här inlösningen, då har ju de viktiga centrala ägor här i Lövsta. Då får de byta till sig jord då som är mindre värdefull, mer marginell belägen i bruket.
Ja, jag tänker på det, att det var ju lite, det Lövsta var helt lite för gammal. enligt vissa...
Ja.
Det här. Sen så förutsätter vi låg kring och rådde om allt kring Lövsta.
Ja.
Efter gammalt, det känner du till.
Men det där vi har all den här utvecklingen, den kan man följa i källmaterial ganska bra.
Det går det.
Ja.
Det är synd att man ser så dåligt nu på det här.
Ja. Det är såklart att det är den här... Man får ju då läsa 1600- och 1700-tals, ja särskilt 1600-tals stil. Men den är faktiskt bättre än 1700-talet. Jaha. 1700-talet, då är det bara här bågar. Mm. Ja, och tittar. Ja. 1600-talet, där är det fortfarande jättegärd. Hörrni, att det här har varit längre än 3/4.
Ja.
Nu får du kasta dig ut med. Ja, jag vill bara sluta med att visa ett foto som jag... Ett exempel då att nu släkten De Geer, nu har de ju en helt annan öppenhet. Så nu har de inte alls den här slutenheten. Jag hade bekymmer här uppe för att då dels att De Geer då hade den här inställningen. Men jag fick faktiskt gå in i det här materialet av Carl De Geer. Att jag fick jobba med regelmässigt. Men sen hade vi ju Korsnäs AV som har varit minst likna slutna. Där fick vi inte heller gå in och jobba i deras material. Det är ett fantastiskt material som de har. Men där har det blivit helt annorlunda. Mm. Och nu är det en öppenhet. Det här är alltså från 1863. Ett av två foton. Jag har just lämnat igen dem idag här nu. Som har varit i släkten De Geers ego. Att baron skulle väl själv fota sig och sin familj. Och då lät han alltså sina smeder, jag tror ni ser från båda hållen då, ställa upp sig i två grupper. Och de fotas då 1863. Så här är de första fotorna utav brukssmeder som har. Sen det som sprängdes i luften då, det såg så här ut ungefär. Det är hammaren på Lövsta bruk. Och nu om ni går vid brughus är det väl här borta. Och där går det då ner i ån en liten vatten som kommer just ifrån själva grunden till den utav smedjan. Och den är ganska ofta är då rödfärgad utav rost. Så där kan man ju tänka sig att det fortfarande finns kvar en del. Och det brukar ju säga, tänk om man fick greva. Så att vi bara hade någonting att visa. Sen då en interiör utav den här smedjan som du säkert har sett. Att här står de nu då i smedjan, våra ballonska lösa smeder. Och här är Viktor Bussard och Janne Kjettensberg, Gustav Söderholm, Carl Boen och Johan Söderholm. Så såg det ut sekelskiftet här. Och produkterna de tillverkade på 1600-talet, det var ju i dagsläget vet ni att om det ska gå väldigt bra för en så ska det ju vara helst krigsprodukter, krigsindustrin. Och det var ju även på den tiden. Så att det är ju väldigt mycket, men det finns ju lite privat kanor, men det är mycket, det är kanoner och det är dolkar och det är svärd, så att det var ju den typen av artiklar som skapar den här förmögenheten. Ja, tack.
Om det är värde, då måste smedjan hit igen. Se till
om byggen
lyser.
Ja, Marjan, det är inte här nu.
Jag tänkte innan vi skiljs åt så skulle det vara roligt.
Glöm
inte det där. Nej, ja, det är. Och våra lilla folke, du är födda på Lövsta, men du kan inte gå.
Ja,
minns du de här gamla smederna som fortfarande...
Nej, Ullfors.
Inte mycket.
Släkt någonting.
Nej, Ullfors. Det var vårt gamla bruk. Ja.
Jaha, det vet jag ju.
Ja. Tiersbruken, det är där.
Ja, och försöka få...
Och de river sönder allting där.
I ett sånt här tillfälle får man inte så ofta fråga om vad det är och få det hela svar. Så har ni någon mer att fråga så gör det. Han talar gärna till mitt i land.
Ja, vi säger att vi slutar fyra så det finns lite tid.
Ja, jag tycker det att det där är
till... Det är bättre än att fråga dig.
Ja, för att man kan mycket mer om just det här. Att byta ämne nu och prata om det blir det.
Ja, det är sant. Det är precis som folk säger att det är fantastiskt att...
Jag tycker ni ska se vad ni vill ha reda på.
Så passa på att fråga, ni som är vallonmässlingar.
Ja, även andra. Det finns ju mycket från brukshanteringen som man behärskar.
Ja. Det är så lätt att fråga när man ska fråga, då är det kanske tung efter.
Ingen fråga för dig.
Det var aldrig någon K-strejk.
Jo då. 1718 så...
Jag har jag papper, ligger hemma på.
Jo då, det har Evedal Gren som han hette, som har skrivit den första Roidesgärds historia, skrivit en artikel i vad heter, en bok till Berghanteringens vänner där han behandlar kolstrejken på Lövsta.
Ryssarna kom ju i och avbröt.
Ja, men då var det här redan reglerat så att man hade fått jorda. Det finns kungliga bekräftelser på att man har höjt det här kolpriset. Det gick man över då bruksherrarna. Kronan alltså gick in då självständigt höjde då priset. Men nu minns jag inte hur mycket det var. Det var väl inte så himla mycket betalt kanske. Men det var 5-10% högre pris som resulterade. Sen kom ryssarna in som du säger strax efteråt. Och det var ju en drastisk historia. Så att man kan väl säga, ja det kan jag inte. Det törs jag inte säga om de bröt in också när det gäller förverkningen av den här strejken. Det vet jag inte, men att resultatet, det är ju helt klart att vi fick en positiv utveckling. Och ett kolpris som sen kom att sträcka sig till ungefär 50 år fram i tiden.
Men
Bernt
var inte ganska tvungen att höja priset också, därför att det var ju svårt för bönderna. För första tiden fanns det ju obegränsade tillgångar av skog. Så fick de ju längre inkörningar, det minskar ju. Och för att överhuvudtaget ha några bönder som kåra för att de inte skulle dö av svält eller så var man tvungen att höja priset för den sakens skull också.
Jo visst, det är alldeles riktigt. Det var ju ett eländigt liv de hade. Så att det var ingen snack om att myndigheterna såg det.
Du hade en fråga,
ja. Ja, det var en mycket liten då. Någon av mina förfäder brukade spela fiol när det här hade fest här ute. Om det kan vara slutet 1700, början 1800. Det var någon i den här släkten, men jag vet inte vad han hette, men jag har hört just om detta fiolspel att han var väldigt skicklig. Var
det han i kärven?
Ja, jag vet inte alls.
Ja, vi har ju några så här vallonska spelmän. Den traditionella ligger inte så långt tillbaka i tiden. Nu är Buskalle från Skutskär.
Ja, Elkadu.
Som var skicklig, men traditionellt har vi ju haft det här med oss hela tiden. Vallonerna, deras ursprung är väl lite osäkra på. Man säger då att de bosatte sig i det här området som är halvmånformat då, Frankrike, nuvarande Belgien, Luxemburg, mot Italien också då, under de stora folkvandringarnas period. Men att man då hade då en eget språk, en egen dialekt, och att man kulturhistoriskt inte var kanske på den allra högsta nivån utan hade mer en folklig kultur. Och det har vi exempel på här i Sverige. Traditionen har ju sagt, men den är ju förlegad den bilden, men ändå då, att det var vallonerna som förde med sig nyckelharpa. Så var det inte, utan den fanns ju i Sverige redan på medeltiden. Men däremot så utvecklade de nyckelharpspelarna, de tog det till sig. Det de hade med sig, det var gidja, som man säger, gigga. Det är den här då som man snurrar på en vev och spelar. Påminner lite grann om nyckelharpa gubbörs. Men att nyckelharpan, och särskilt här i Uppland, det var ju vallonens instrument tillsammans med fiolen. Det här om din ättling, det tror jag säkert att du kan ta reda på om du vet ungefär tidsperiod. Och gå in och titta i det här räkenskapsmaterialet. För om han var på herrgården och spelade, vet du, då fick han sin slant. Och den slanten då redovisas i bokföringen. Mm.
Det fanns en som heter Tegenborg också härifrån. Jävlar som spelade mycket.
Mm, men det var senare det. Då var jag på Tegenborg.
Det kommer ju typ till
gamla nu. Ja, sen fanns det ju Åkerby ändå. En harpolekare som hette Andrén. Och levde till 1920. Och han dog när han var 64 år, tror jag.
Det är inte...
Carl Andrén.
Ja.
Ja,
Det är riktigt. Vi har haft det.
Vad heter han? Vilken tidsperiod var det?
Ja, slutet 1700
på
1800-talet.
Det var alltså den epoken.
Han hette Moni, tror du? Moni.
Ja, det var i alla fall i den släkten. Jag vet inte om man hade det efter namnet.
Det är intressant, för just under 1700-talet så syns det ganska mycket.
Men sen när det gäller den här kulturhistoriska biten, när en sån här sittning, så blir det ju väldigt ytligt. Det blir av vissa punkter man tar upp. Men jag vill berätta det att den här Gofäng, fortfarande då när han var smed, så var han ansvarig för lag. Och då så bryggde de sitt vallonöl. Men under hans period så slutade han. Men hans hustru då har skickat med ett recept på det här ölet. Det var med här. Så hon hade det kvar. Men då till midsommaren då så fick man då se till att den här brygden var klar. Och sen så träffas man då hos respektive mästare och så drack man. Berätta historier, gör lite för varandra som man brukar göra. Sen träffas man då kollektivt på torget och då spelar givetvis de här spelen. Och då var det alltså en brukssida och en bordsida. Och på brukssidan då så skulle man dansa med mussan på, utav artighet. Och de stora slagsmålen på bruken uppstod alltid när en från bondesidan kom barhuvad in och började dansa på brukssidan. Då small det. Då small det ordentligt. Ja. Men sen under en sån här fest då, så vid ett speciellt urvalt tillfälle, så gick de mest betrodda smederna, åldermannen var ju en smed då på bruket, upp till herrgården. Och då kom då patron ut på trappan med en bekänt som hade en bricka med snaps, varsin snaps på. Och då skålade baron med sina mästare då. Och så gick de tillbaks till sin del och han vände till sitt sällskap. Och det här var en väldigt viktig tradition som visade att mästarnas position var väldigt viktig. Och den här positionen, det hade ju inte betydelse i det här sammanhanget enbart givetvis. Utan när det gäller rättsskipning på de här bruken, ända in i modern tid, så skulle det vara ganska grova brott som hamnade utanför brukets ram. För i de flesta fallen så var just den här gruppen, mästaren och baron, som bestämde vilket straff en skulle få då som hade begått någonting som betraktas som fel. Det var först dråp, sådana här saker som hamnade utanför brukens rättsskipning. Så det var ett speciellt samhälle, de här brukssamhällena.
Det var ju diskuterat då att det fanns ingen polisiär myndighet här, men det var alltså så det var.
Det var så.
Ja.
Att, och det är åldersmannen tillsammans, åldersmannen, det var ju en antingen då den förnämsta mästaren vid herrgårdshammaren, ja, eller masugnsmästaren vid herrgårdsmasugnen. Åldersmannen tillsammans med brukspatron var ju den viktigaste personen på bruken. Och det var ju en av de anställda smedarna som var brukets åldersman. Men det här, vi vet ju en hel del, men vi vet inte allt om den här traditionen. Där är ju väldigt mycket att ta reda på.
Lönskaläge var ju väldigt utbrett också.
Ursäkta?
Lönskaläge som det kallas.
Ja, det får du berätta vad det är.
Det är när man, ungdomarna inte är, de är tillsammans fast de inte skulle få vara det.
Ja, ja, ja.
Det var ju det. Höga straff på. Ja. Och det undrar jag om de bestämde här.
Nej. Det är alltså, ja, det är lägesmål kallar jag.
Ja, det är också
läges, ja, ja. Oh, men det är nog, det är samma sak. Och det är riktigt att det finns vissa saker som då hela tiden hamnar utanför brukets rättsskipning. Det är lägesmål som du är inne på. Och sen en annan sak, om man ville visa sin sociala position på bruket, då kunde man göra det på ett effektivt sätt. Och det är att man köpte en kyrkbänk i kyrkan. De var alltså till salu. Och om man köpte en kyrkbänk som låg väldigt långt fram, så visade man då att man hade då en position. Och om det var någon då som satt i denna kyrkbänk när man själv kom, då hamnade det inför en offentlig domstol. Ja, för att då har man alltså blivit så förnärmad helt enkelt. Så att då godtar man inte den här rättsskipningen.
Jag läste här om dagen var det en sån där historia. Det var en fru som lät pigan gå i kyrkan och använda hennes kyrkoplats. Men då opponerade sig alla andra fruntimmer på den sidan alltså. För att hon var för mera än dem. Mm.
Det
satt på en bättre plats. Så det
var slut
för
det. Vi kom mm. till väldigt stor betydelse.
Det
var väl den tidens
möjlighet. Det är kyrkväggar
enumererade
alltså.
Ja, jag vet inte. Men sen så den större delen då och lite längre bak, de var ju fria för var en att sätta sig. Utan det var just den del som man kunde köpa på det här sättet. Och om det var någonting som en vadonsmed ville då uppnå. Tidigare så var det kanske två delar. Dels då att man ville göra ett besök vid tyska kyrkan i någon större stad. För den här regionen då så var det i Stockholm. Och dels bara så att man kunde köpa en kyrka. För där kunde man då visa sin ställning i samhället.
I den här kyrkan här har det ju visats smedernas kvarter och så var det kvinnfolksbänkar och mansbänkar och baronskvarter.
Ja. Om man hade gjort något väldigt fult så fick man sitta längst bak i frambänken.
Det är de där gallrarna.
Ja, med gallrarna.
Inlåsta.
Ja, så alla kunde se. Så var det på den tiden.
Men man fick ju sitta i stocken utanför en gång.
Var det, fanns det en sån här? Gjorde det?
Ja. Men det är de här baronslantarbetare, hur var det i förhållande till smeden och dem? För baron hade ju lantarbetare själv på gården och så.
Ja, det kan man säga. Det var ju en del av brukets personal, lantgårdspersonalen. Med rättaren då som chef för den delen. Och det hände ju. Så småningom då, på 1600-talet, då var ju det här någonting som hela tiden växte. Vi skiftade 1600-1700, då hade alltså alla arbetstillfällen tagits i bruk utav den här personalen. Så att längre fram så kunde inte varje vallonyngling räkna med på en anställning på hemmabruket. Att kronan hade sagt ett produktionstak som var helt i relation med hur man då betraktade att skogen skulle räcka. Det var skogen då som avgjorde helt enkelt produktionstag. Och löser, jag törs inte säga, men låt oss säga att de som mest kunde då ha 6000 skeppspunds årstillverkning. Sen kom man inte över där, utan då måste man etablera sig. Och då så vart det bruk efter norrländska kusten och så på finska sidan. Med Dannemora man som grund då för sin tillverkning. Så att det kunde då växa. Men för sen då att gå in i ett jobb så fick man ta alternativjobb. Och då på 1700-talet så ser man att även då på ladugårdsdelen, lantgårdsdelen, så börjar även vadonyngningar komma in. Och då försöker man bli trädgårdsmästare, hundgårdsmästare. Som är då ett sätt att etablera sig i den miljön. Lantgården var som sagt, som jag nämnt tidigare, en väldigt stor del. Och här på Lövsta får ni se också då att man hade ett behov av cirka 200 hästar i sina stall för att sköta om den här försörjningen med körslor utav malm och med de färdiga produkterna ut till lastageplatsen då vid kusten. Ja, det var fyra. Det är väldigt sorgligt att vi inte har några produktionsanläggningar kvar här på Lövsta. Dels för att de skulle ju finnas kvar, men dels att det också då är svårt att visa det här på rätt sätt.
samla pengar till nys media.
Ja, det var en utgrävning av de gamla grund som finns. Tänk om vi kunde frigöra de här grunderna.
Får vi vinna på bingolott?
Ja, vi spelar.
Hörrni, du kan väl alliera med loket?
Hörrni, det är så här att nästa söndag så fortsätter.
Var det, är det någon som har gjort försök att få gräva efter gamla grundet här vid husmedia?
Nej, jag tror inte.
Jag kan berätta att jag hade en god vän som heter Ola En. Ja, som har varit död några år. Och när han var landsantikvarie här då i Uppland så hade vi det där som mål. Men vi kom aldrig till skott. Det var så mycket annat som tog då. Marianne hade så många idéer så vi hann aldrig mer.
Jag vet att Ola var här och pratade om det också.
Ja, då.
Men det är tankarna ligger så det kan bli. Det är
man har ju hört talas om att hela föreningen ligger kvar där.
Ja. Och just genom att det är rostvatten som rinner så fort det regnar pekar på att det finns saker och ting. Men ju längre det ligger där ju mindre finns det att ta reda på.
Det är
intressant
blir det också.
Och det är ju en tanke.
Ja,
vi har ju det.
Men det är fullt möjligt att kunna göra det då.
Nej, innan
det
bor.
Finns det grejer?
Jag står ju till att kösta en gång. Och grunden ska vi göra så
kräver
det är en dörr smedjan. Ja, det går inte. Stenarna är så dyr. Kostar en halvår tryck eller vad det
var. Jo, men det finns ju andra man kan ju modeller.
Ja. Ja, det var inte.
Jag ska säga när ni läser på
oss. Mina böcker.
Och det är att nästa söndag så kommer Gunnar Ahlbäck hit. Och han är alltså, kan allt om folkmusik, jag tänkte på dig. Men de kan hända kanske inte. Och han är duktig berättare. Jag hoppas att han berättar någon sån här trollskrönor om trolldom och spelmän. Han kan allt om spelmän. Och han vet mycket om de här spelen och de här också. Så det blir nästa söndag. Klockan två. Då är ni välkomna tillbaka.
Ja, tack.
Tack Berg.
Ja, tack.
Och tack Folke. Det var så roligt att vara där. Och tack alla ni som kom.
Ja, det tycker jag var bra gjort. Det var både farsta och röstning.
Jag tror jag får ta en kopia på de här papperna som du hade om Villet och det här. Ja, tack.
Där går det.